Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja.
Det finns en historia om Robert Aschberg.
Ja, och jag har grubblat lite på det där. Jag vet inte om jag orkar rota i det.
Historien börjar 1997 när det en dag ringer på Robert Aschbergs telefon.
Han kontaktade mig.
På andra sidan luren presenterar sig en man vid namn Tore Ferdinand Pettersson. Han säger sig ha information som han tror att Robert Aschberg vill ta del av.
Han antydde vad det var, men det kan jag inte berätta.
Och den här informationen har ett pris.
Det var inte fråga om jag skulle köpa ett material, utan jag lånade honom pengar. Som tack för lånen skulle jag sedan få material.
Tore Ferdinand Pettersson vill att Robert Aschberg lånar ut pengar till honom. Och som tack för hjälpen ska han få ett stort scoop serverat.
Jag ska få en jäkla massa dokument.
Vad är det för typ av dokument?
Dokument.
Och du får också en visst material, eller?
Ja, men inte som jag får titta på, utan det är då inlåst och så vidare för av olika skäl.
Hur är det inlåst, liksom?
Nej, men det är plomberade väskor.
Som du har hemma hos dig?
Ja.
Men de får du inte öppna förrän vid en viss tidpunkt.
Nej, just det.
Robert Aschberg lånar ut pengar till Tore Ferdinand Pettersson. I gengäld får han koffertar med hemlighetsstämplat material. Bilder, bandinspelningar och kassettband med extremt känslig information. Information som Tore Ferdinand Pettersson menar skulle skaka om hela Sverige om den blev känd för allmänheten.
Han var ju fullkomlig psykopat.
I flera år kommer Robert Aschberg att låna ut pengar till Tore Ferdinand Pettersson.
Han var väldigt, väldigt manipulativ.
Och det kommer att bli mycket pengar. Jättemycket pengar.
Han var väldigt skicklig.
Robert Aschberg kommer totalt att låna ut över 19 miljoner kronor till Tore Ferdinand Pettersson. Men efter 7 år får han nog. Och på fredagen den 29 oktober 2004 vände sig Robert Aschberg till kronofogden för att få tillbaka sina pengar. Och då tar den här historien en minst sagt märklig vändning. För bara 2 veckor senare hittas Tore Ferdinand skjuten i skogen.
Man hade väl misstänkt att det skulle gå åt helvete på ett eller annat sätt.
Från Third Ear Studio. Det här är Uppgång och fall.
Så kallades ju för Solvallakungen.
Berättelsen om Solvallakungen.
Han älskade Ballantine, whisky Ballantine.
Ett program i 4 delar om en kortvuxen, krullhårig travhästägare med fler fiender än kamrater.
Ja, men det är inte bara jag som har blivit lurad, utan det är ju flera andra. av mer eller mindre dubiös karaktär, kan jag säga.
En historia om polisinfiltration.
Solvalla kungen värvades av polisen, anlitades som infiltratör i Hells Angels.
Om trav och torpeder.
Känd som storspelaren i Sverige, så han spelade mest av alla i hela Sverige.
Och om Robert Aschberg.
Det var väl sista fyrverkeriet.
Nej, jag ska bara förklara för dig att han är oerhört skicklig på att manipulera folk.
Ja, herregud.
Aschberg. Mm. Du är rak. Det är därför jag gillar dig så jävla bra.
Nästa avsnitt kommer att släppas här om en vecka. Men vill du förhandslyssna på serien kan du bli prenumerant hos oss. Det kostar 49 kronor i månaden och då får du också tillgång till våra andra program. Allt utan reklam. För att bli prenumerant, gå in på thirdear.studio eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Jag heter Mårten Trofast och det här är första delen. Ett Messias rike. Det är den 15 november 2004. Mörkret har sedan länge gjort sitt intrång. En kvinna i röd täckjacka promenerar med sin svarta kungspudel i ett skogsområde utanför Knivsta. Lyktstolpens svaga, rostgula sken skänker en strimma ljus längs den mörka skogsstigen. Plötsligt rycker det till i kopplet. Den svarta pudeln drar bort från stigen och kvinnan har svårt att hålla emot. Hon följer hundens rörelser längre in i terrängen, djupare in i den tätbevuxna granskogen. Och där uppe bland träden ser hon en träkoja och under den, i mossen, ser hon hur ett par skor sticker fram. Det ligger någon på marken. Kvinnan misstänker att det är någon som trillat ner från kojan och slagit sig. Hon går närmare och då ser hon att det är en man och att han har ett skotthål i huvudet. Mossan vid hans axlar har färgats alldeles mörkröd av torkat blod. Vid hans händer reflekterar en silverfärgad silhuett i det svaga skenet från stigens lyktor. Det är en revolver. Och bredvid den ligger en spegel.
Två poliser kommer hem till mig i Nynäshamn. Jag tror jag möter dem på gården. Och jag kände direkt, liksom innan de säger någonting, är det pappa? Ja, så kom de in och berättade att han hade hittats. Skjuten. Död.
Det är Tore Ferdinand Pettersson som hittats död i skogen utanför Knivsta. Polisen misstänker först att det handlar om ett mord, men avskriver sen brottsrubriceringen.
Om jag ska vara riktigt ärlig så var jag väldigt förvånad.
Den ni hör nu var en nära vän till Tore Ferdinand Pettersson och kanske den sista person som sett honom vid liv.
Jag kunde inte drömma om att han skulle ta livet av. Han var ganska, ska jag säga, rädd om sin fysik. Alltså han var inte tuff, alltså han var ganska. Jag trodde, om vad ska jag säga, jag trodde att han helt enkelt var för feg för det. Så jag var lite förvånad kanske. Men jag var nog inte den enda. Det var nog många som var förvånade.
En sak som jag aldrig kommer att köpa, det är att han skulle ha gått ut i skogen och satt en kula i huvudet själv. Det tror jag inte.
Inte heller exfrun Maj-Lis tror att Tore Ferdinand tagit sitt eget liv.
Han var inte en sån person som skulle göra det. Ingen av oss i familjen tror det. Han var rätt feg egentligen. Så fysiskt.
Vad tror du har hänt då?
Ja, jag tror att det eventuellt är någon som har skjutit honom. Men jag tror heller inte att polisen la ner något större intresse på det där sedan. Det tror jag inte.
Vad är det som får dig att känna och tänka så?
Ja, det är hans personlighet. Att jag tror aldrig han skulle göra det. Utan han skulle nog ha fabricerat någon ny grej för att klara sig undan.
Han hade någon slags överlevnadsinstinkt, eller?
Mm. Det tror jag.
När Tore Ferdinand Pettersson hittar stöd i november 2004 har han många fiender.
Ja, men det är inte bara jag som har blivit lurad, utan det är ju flera andra av mer eller mindre dubiös karaktär, kan jag säga.
Min enda klena tröst är att det inte bara var jag som var lätt lurad.
Han lurade ju till och med HA-snubbar.
Det är få som stod Tore Ferdinand nära, som tror att han var kapabel till att ta sitt eget liv. Så frågan är, kan det finnas en annan förklaring till Tore Ferdinands plötsliga död?
Sen började ju uppdagas en annan historia kring Tore. Att han hade halvskyddad identitet och var i någon annan sorts business. Han hade en bikersklubb efter sig och sådana saker. Och därför var skyddad och han skulle vara infiltratör där. Och det blev en riktig B-film för en annan som liksom inte fattar den här världen överhuvudtaget.
Och då sa de ju till honom att ja, om inte du kommer fram, för då har de gömt sig någonstans, så fortsätter vi med det här.
Där han skulle bli bragd om livet och guldtänder utdragna, ingen aning om det.
Jag var livrädd för den där HA. Det var en, speciellt en som pratade i telefon. Han var så otäckt, det var inte sant. Man fick rysningar när man pratade med honom.
Det var ju jättekonstigt, det var ju det.
Nikotin.
Det här är Anders Bäckström. Han tänder en cigarett under fläkten i köket. Marlboros röda.
Så.
Anders Bäckström bär på en historia. En historia som än idag har ett stort frågetecken som saknar svar.
Var är pengarna?
Det handlar om hans farsa.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och om försvunna miljoner.
Min far hette Birger Bäckström. Han dog 2002, väldigt nedgången på alla sätt och vis, med tanke på att vi och hans familj hade förlorat det mesta.
Anders Bäckström är född 1961. Han växer upp på Guldkusten, Luleås Djursholm typ. Här står Mercedes-bilar uppradade på uppfarten. Bäckström bor i en arkitektritad villa med swimmingpool. Semestrarna tillbringar familjen i Västindien. Och det propra livet på Guldkusten kan Anders tacka sin far för.
Min far Birger var en väldigt framgångsrik entreprenör här uppe i Luleå och Norrbotten.
Pappa Birger driver ett företag som hyr ut stora anläggningsmaskiner. Verksamheten blomstrar under hela 50- och 60-talet. Och under mitten av 70-talet ska den största offentliga industrisatsningen i Sveriges historia sjösättas i Luleå.
Vi har beslutat att bygga ett stort stålämnesverk i Luleå.
Stålverk 80. Ett enormt projekt där statliga Norrbottens järnverk, NJA, ska byggas ut med ett helt nytt valsverk, koksverk och en helt ny hamn. 15 miljoner kubikmeter sand ska muddras upp från havsbotten längs Luleås kust och bilda det 3,5 kilometer långa landområde som krävs för den nya industritomten. En av världens största muddringsflottor deltar i projektet. Bara den kostar 300 miljoner kronor. Luleåbors sommarstugeparadis i skärgården jämnas med marken för att ge plats åt framtidens industri.
Vi är nu verkligen på väg att infria det gamla önskemålet här i Norrbotten. Eller drömmen kanske vi ska säga, att i större utsträckning förädla de egna råvarorna.
Men det är inte bara stålverket som ska byggas ut. Hela Luleå ska förändras i grunden. Med fyra nya bostadsområden, nya vägar och skolor. På 6 år ska Luleå gå från 43 till 70 000 invånare. Den normala byggtakten på 250 nya lägenheter om året ska tiodubblas till 2500. Och tusentals nya jobb åt luleborna.
Han blev också kallad utav norrbottningarna Norrbottens messias.
Landshövding Ragnar Lassinantti.
Vi måste verka så som om ett messiasrike vore det möjliga målet för våra ansträngningar. Även om vi betvivlar detta rikes tillkommelse. Men detta rike bör vara vad polstjärnan var för det gamla sjöfarande. Nämligen en vägvisare för kursen.
Luleå ska bli polstjärnan i det nya industrisverige. Och i stan blåser positiva vindar.
Det var ju en sån här Klondike-stämning i hela Luleå och i stort sett i hela Norrbotten. Man såg att det som kanske hade höjts betydligt, det var självförtroendet hos människor. Och det var ju som karnevalen i Rio på kvällarna i stan.
Och affärsmannen Birger Bäckström ser till att smida medan järnet är varmt.
Han och hans gode vän och kollega startade ett stort kranföretag på sin tid som hette då Nordlyft.
Tillsammans med sin gode vän åker Birger Bäckström till Japan och investerar i 10 stora byggkranar som de fraktar hela vägen till Luleå. För byggkranar kommer det vara stor efterfrågan på när Luleå tar klivet in i framtiden.
Han såg nog framför sig en gyllene framtid.
Men så plötsligt förändras allt. Den 6 oktober 1973, mitt under Jom Kippur, judarnas heligaste dag, kommer ett överraskningsanfall mot Israel ifrån en arabisk koalition under ledning av Egypten och Syrien. OPC-länderna, bestående av flera stater från Afrika och Mellanöstern, vägrar exportera olja till länder som stöttat Israel i kriget. Och det här är starten på det som kommer att kallas för oljekrisen. Priserna på olja stiger nu kraftigt och hela världen går mot en låg konjunktur. Efter krigstidens skuldålder är slut och de positiva vindarna i Norrbotten är som bortblåsta.
Vad kan du säga för att lugna de oroliga i Norrbotten nu angående Stålverk 80?
Nej, jag är mycket lugn. Därför att grundbeslutet att det ska satsas på ett stort stålämnesverk i Luleå till gagn för sysselsättningen i övre Norrland, det står fullkomligt fast och jag känner ett starkt ökat förtroende för projektet faktiskt.
Men oljekrisen kommer att påverka också Sverige och sprida sig hela vägen till övre Norrland. Den svenska stålindustrin hamnar i sin djupaste kris sedan 20-talet. Och trots Olof Palmes lugnande besked blir det inget Stålverk 80.
Och som de flesta i mogen ålder känner till så tog den nya regeringen 76 beslutet att dra proppen ur och skrinlägga projektet. Och då gick all luft ur allt.
Nu står Anders pappa Birger och hans gode vän med 10 dyra lyftkranar. Massor med maskiner och anställda. Men jobben lyser med sin frånvaro.
Man la det mesta i malpåse helt enkelt. Man ställde in allt. Det kom inga samtal att hyra kranar, grävmaskiner, dumprar, truckar, you name it. Och de insåg ju att med varsitt företag och ett gemensamt kranföretag och att Stålverk 80 läggs på is så kommer det att få oerhörda ekonomiska konsekvenser.
Men så på våren 1976 kommer Birges gode vän och affärskollega med ett förslag.
Som på våren 76 framlade idén om att gå in med pengar i ett fastighetsprojekt som skulle ge god avkastning.
Den gode vännen har själv lånat ut pengar i en fastighetsaffär som ska ge god avkastning. Och det blir någon slags garanti för Birger som också bestämmer sig för att gå med.
Det beslutet tog han och det var helt enkelt för att rädda företag, anställda och sig själv och familj för några år framåt tills krisen var passerad.
Det är slutet av mars 1976. Birger Bäckström har precis landat på Arlanda. I ankomsthallen står någon och väntar på Birger. En skånsk blomsterhandlare. Birger Bäckström och blomsterhandlaren sätter sig i en brunfärgad Volvo och åker till Carlton Hotel i centrala Stockholm. I restaurangen på Carlton Hotel överlämnar Birger 300 000 kronor i kontanter till den skånska blomsterhandlaren. Pengar som han plockat ut från företaget.
Vad min far inte visste i det läget våren 76, det var vem som egentligen låg bakom den. Därför att i hans ögon var det hans gode vän och kollega som framlade. Men redan på försommaren 76 så kröp det ju fram att det var en hästintresserad och spelintresserad stockholmare vid namn Tore F. Pettersson som samlade ihop pengarna via sin bulvan.
Och det ska visa sig att Birger Bäckström inte är den enda som gått med i Tore Ferdinand Petterssons fastighetsaffär.
Det var en story där jag är ganska säker på att varken tingsrätten, kronofogden, konkursförvaltaren, polisen eller skattemyndigheterna förstod någonting av det. Det var en sån magnifik röra.
Sveriges Radios före detta kriminalreporter Jan Mosander kommer att bevaka Tore Ferdinand och hans fastighetsaffär.
Det var snorigt. Otrolig röra.
En affär av stora mått, men som ingen vet någonting om.
Det handlar ju hela tiden om de här 131 miljonerna, där ingen visste vem man skulle investera i.
En affär där många kommer att bli stora förlorare.
Men det var aldrig egentligen några människor som fick tillbaka allt vad de hade lånat ut till honom, utan folk gick istället i konkurs över hela landet.
Och där pengarna än idag är spårlöst försvunna.
Nu ska jag upp till den mannen och spöa fram sanningen.
Och om det får du höra i nästa avsnitt.
Och jag var inte ensam. Han lurade av pensionärer deras sista pengar. Han var ett svin som lurade av och manipulerade massor med människor.
Han hade ju inget som jag kallar för jobb. Alltså, det hade han inte. Utan han spelade mest och gjorde, vad sa man, affärer. Va? Det är det man säger kanske.
Där åkte vårt liv åt skogen.
Allting var borta.
Du kanske inte hade 90, men du kanske hade 25 på kontot då. Så det fanns lite kvar i alla fall.
Du har hört det första avsnittet i berättelsen om Solvallakungen. Och för dig som inte prenumererar kommer nästa del att släppas här om en vecka. Och för dig som funderar på att bli prenumerant, gå in på thirdear.studio och läs mer. Programmet heter Uppgång och fall och jag heter Mårten Trofast. Producent var David Mer. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Anne Skog Åbel. Och ansvarig utgivare Martin Jonsson. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Aschberg i Radio 1 och Sveriges Television. Tack för att du lyssnar på Uppgång och fall. Vi hörs.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.